Vad om vi urskiljer skönhet när den möter oss i en anspråkslös, kanske oväntad miljö, vid en opassande, oväntad tidpunkt? Om vi förmår att uppfatta skönhet då? Verkligheten visade, precis som den film vi just har sett, att vi inte gör det. Att de allra flesta av oss inte förmår att uppfatta skönhet när den möter oss i oväntade miljöer och vid opassande tidpunkter. Den går oss förbi. Eller kanske snarare vi som skyndar förbi skönheten. Den som tydligast bröt detta mönster var alltså en 3-årig pojke. Vad hade han som de flesta vuxna inte hade? Hur var det vi sjöng helt nyss? May we never lose our wonder. Och frågan vi kan ställa oss är, om vi inte ens förmår att urskilja skönheten när en av världens främsta musiker framför ett av musikhistoriens verkliga mästerverk på en fiol värd miljontals kronor. Ja, det var faktiskt så. Joshua Bell spelade på en äkta Stradivarius där i tunnelbanan. Hur mycket annat vackert är det då inte som går oss förbi medan vi stressade jagar vidare genom livet? Hur mycket skönhet finns inte som vi aldrig någonsin uppfattar? Som vi aldrig någonsin tillåter oss att njuta av? Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Orden från Hebreerbrevet i Nya testamentet blir så där jobbigt närgångna. Ord om att möta livet med öppna händer, med öppna sinnen. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar på besök utan att veta om det. För någonstans vet vi att det är sant. Det är därför det blir så jobbigt. Att när allting kommer omkring så är det många gånger just de där mötena när vi tillåter oss att stanna upp som tillvaron blir som mest hel. Som mest vacker och gör oss som mest levande, som mest mänskliga. Och samtidigt är just det där så förbannat svårt. Eller hur? Joshua Bell är förvisso ingen ängel, även om han spelar som en gud. Men hans berättelse gjorde sig ändå påminn när jag skulle förbereda mig inför den här predikan. När jag kom ihåg att jag hade läst det där någonstans och var tvungen att söka upp och hitta den här filmen. En predikan som kommer att handla om gästfrihet. Och om den Gud som till sitt väsen är gästfri gemenskap. Som vill gästfri gemenskap. Och som inbjuder oss alla att leva det rike som präglas av gästfri gemenskap. Där vi inbjuds att se på världen, oss själva och våra medmänniskor med Guds ögon. Och i detta ana den nya skapelsens oemotståndliga skönhet. En skönhet som möter oss här och nu. I det vi möter hela tiden. Något som dagens text vill visa oss och lära oss. En text som återknyter till frågor som ställdes i förra veckans predikan. Var finns Gud här? Vem är Gud här? Och vilka blir vi då? Vi läser ifrån första Mosebokens 18:e kapitel. Rubriken är De tre männen gästar Abraham. Eller var det en man? Eller nej, tre män står det. Så här står det hur som helst. Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd. Så tar jag fram lite mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter. Nu när ni ändå har kommit vägen förbi. De svarade, ja. Gör det. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd. Sedan sprang Abraham bort till boskapen, tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare som skyndade sig att anrätta den. Han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han bredvid dem under trädet medan de åt. Sedan frågar de honom, var är Sara, din hustru? Abraham svarade, inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden. Och då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara då hon stod i tältöppningen bakom honom. Nu var både Abraham och Sara mycket gamla och Sara var inte längre i fruktsam ålder. Därför log Sara för sig själv och tänkte, skulle jag upptändas av lusta nu när jag är vissnad och min man är gammal? Då sa Herren till Abraham, varför log Sara och tänkte, skulle jag föda barn, jag som är så gammal? Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Jag kommer tillbaka till dig nästa år vid den här tiden och då har Sara en son. Sara blev rädd och sa, jag log inte. Men Herren sa, jo, visst log du. Fascinerande berättelse. Det är mitt på dagen, den hetaste tiden på dygnet. Abraham och Sara är gamla. Det står att de är mycket gamla. Abraham är närmare 100 år, Sara närmare 90. Tillsammans har de över 300 tjänare. Ändå är det de själva som tar emot de tre männen. Och de som ser till att deras gäster får mat att äta. Varför? Kan man ju undra. Är det tycks som att Abraham hade lärt sig vad som verkligen betyder någonting? Som att han instinktivt visste vad han skulle göra. Vad hela hans jag manade honom att göra. Att visa gästfrihet. Åt de tre männen, trots att han aldrig tidigare hade träffat dem. Det står att han kastade sig ner på marken och att han utbrast, Herre, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. I andra översättningar står det, Herre, har jag funnit nåd inför dina ögon? Så gå inte förbi din tjänare. Har jag funnit nåd inför dina ögon? Säger han till de okända gästerna. Som att hans okända gäster var en gåva. Och han själv den utvalda mottagaren. Hur mycket vackert är det inte som går oss förbi medan vi stressade jagar genom livet? var den fråga som jag ställde i inledningen. Gå inte förbi din tjänare, manar Abraham sina gäster. Återigen, hans gäster var en gåva och han den utvalde mottagaren. Snacka om perspektiv. Anade Abraham vilka hans gäster var? Förstod han att det var Gud själv som kom på besök? Hade han agerat annorlunda om det hade varit någon annan? För Abraham är ju inte bara lite allmänt artig så där. Här finns vatten där borta om du vill ha. Help yourself. Nej, han kastade sig ner på marken och sen ger han sina gäster det bästa han har. Och han vinnlägger sig verkligen om att de ska känna sig välkomna. Låt mig hämta vatten åt er. Lägg er i skuggan och vila. Låt mig bjuda er på mat. Ni är mina gäster. Jag vill att ni ska må bra. Bara så där. Det är klart det är lätt att visa gästfrihet mot de vi tycker om. De vi trivs tillsammans med. De som får oss att må bra. Och jag tänker det behöver vi inte be om ursäkt för. Nära vänskap, förtroliga relationer, det är en fantastisk gåva. Och det kan kännas väldigt naturligt att se på sin familj och sina vänner just som gåvor. Det jag själv är mottagare. Kanske inte alltid, men åtminstone ibland. Tänk när barnen sover till exempel. Då är det väldigt uppenbart att de är en gåva. Och ibland annars också. Det kan vara svårare att visa gästfrihet när det känns som om man inte får någonting tillbaka. När den man visar gästfrihet emot inte har vett att visa någon som helst uppskattning. När det känns som att man själv behandlas som luft. Hur lätt är det då att leva med inställningen att det är den andra som är gåvan och jag som är den utvalde mottagaren? Var finns Gud här? Vem är Gud här? Och vem blir jag då? Frågor som Andreas ställde i sin förra predikan. Frågor som vi med fördel ställer oss. Både när gästfriheten är en källa till glädje. Men kanske framför allt när gästfriheten bjuder oss motstånd. Var finns Gud här? Vem är Gud här? Och vem blir jag då? Men varför ska man ge gästfrihet eller visa gästfrihet om det faktiskt inte ger mig någonting tillbaka? Är inte det lite som att kasta pärlor till svin? Det är ytterst sällan som Joshua Bell ställer sig och spelar i tunnelbanan om man säger så. Betyder det att vi därmed ytterst sällan kan finna Gud på oväntade platser? Att han ytterst sällan visar sig där. Och att det därmed är snudd på lönlöst att ställa sig frågan vem jag blir då. Eller är det så att Gud bara visar sig på andra sätt? Att vi bara påminns ännu en gång om hur programmerade vi är. Att värdera allt vi möter i termer av vinst och förtjänst. Vad får jag ut av det här? Vad ger det här mig? Hur mycket vackert är det inte som går oss förbi medan vi stressade jagar genom livet? Frågan antyder att det kanske är så trots allt att Gud visar sig för oss på så många olika sätt. Väntade och oväntade. Där frågorna som ställts kan få vara oss till hjälp. Var finns Gud här? Vem är Gud här? Och vilka blir vi då? En bild som många förknippar med den text som vi har läst idag, det är den ryske munken och konstnären Andrei Rubljovs ikon, den gammaltestamentliga treenigheten från 1400-talet. En bild som det har sagts och skrivits mycket om. Där de tre personerna på bilden tillsammans utgör en cirkel. Cirkeln som är den äldsta symbolen för det gudomliga, det eviga. Där de tre personerna tillsammans gestaltar närvaron av det sanna, det sköna och det goda. Och där deras cirkel samtidigt lämnar en öppning. Den fjärde bordssidan står tom. Den är ledig. Där vi inbjuds att bli del av deras gemenskap och ta del av den kalk som står där mitt på bordet i centrum av deras gemenskap. Ikonen tecknar bilden av Gud som gästfri gemenskap. Gud är inte i sitt väsen vilja till makt, utan inbjudan till gemenskap. Gemenskap med en Gud som sluter förbund. En Gud som bjuder in till relationer. En Gud som har valt att bo bland sitt folk. Inom östkyrkan använder man ett grekiskt ord för att beskriva just detta. Det är ordet perikoresis. Pardon my Greek. Perikoresis, det låter väldigt vackert. Det betyder ungefär bo i varandra. Eller att leva i och genom varandra. Perikoresis. Ett ord som ger uttryck för tanken att Fadern, Sonen och Anden ger rum för varandra. Och andra. En gudomlig gästfrihet. En gästfrihet som inte stänger någon ute. Alla är välkomna. Ikonen visar en Gud som till sitt väsen är gästfri gemenskap. Som vill gästfri gemenskap. Och som inbjuder oss alla att leva det rike som präglas av gästfri gemenskap. Där vi inbjuds att se på världen, på oss själva och på våra medmänniskor, varandra. Med Guds ögon. Och i detta ana den nya skapelsens oemotståndliga skönhet. En skönhet som möter oss, inte någon annanstans långt bort. Utan här och nu, i allting som vi möter, i det uppenbara men också i det som kan vara svårt att uppfatta, hela tiden. Genom sitt liv, genom sitt sätt att agera och vara, så visade Abraham att han ägde denna insikt. Och genom att troget leva utifrån denna insikt så fick han och Sara erfara hur de okända gästerna uppenbarade för dem att det löfte som de en gång hade fått stod fast och hur Gud hade allting i sina händer. Även när det åldrade paret allt mer hade börjat försonas med tanken på att så kanske inte var fallet, inte den här gången. Eller att de åtminstone inte hade uppfattat löftet på rätt sätt. Löftet om en son och om ett kommande rike. Finns det någonting som är omöjligt för Herren? Frestelsen med både den här berättelsen och berättelsen om Joshua Bell i tunnelbanan, det är att vi i allt för hög grad tänker att det är just så som Gud måste uppenbara sig. Och då är det lätt att vi ganska snart blir cyniska. För i ärlighetens namn så är det knappast så troligt att sådär jättemånga här inne varken kommer att få ett rent faktiskt besök av den treenige guden på det sätt som Abraham och Sara fick. Eller att vi kommer att springa på någon av världens främsta musiker när den är oväntat ger en konsert där i morgonrusningen. Såvida ni inte kommer förbi Johanneskyrkan någon dag när Andreas står och övar på sin saxofon. Då kan ni få en glimt av hur det kan vara. Det rekommenderas. Men det som båda de här berättelserna sätter fingret på, det är hur lätt skönheten, det som vi djupast sett längtar efter, allt för ofta riskerar att gå oss förbi när vi stressade skyndar genom tillvaron. Och att vi i detta ytterst sett många gånger undgår att se och finna Gud. Just detta, att se och finna Gud i det vi möter, i den som vi möter, handlar om andlig klarsyn. Och det låter ju fromt. Och där är hemligheten att inse att det ytterst sällan handlar om det spektakulära. Det fullkomligt uppenbara, utan tvärtom lära oss att se skönheten i allt det som möter oss. Att se det stora i det lilla, i det till synes lilla. I sin bok Spår av den osynlige skriver Mikael Hallenius så här. Andligt klarsynt är den som besitter och vårdar förmågan att se det stora i det lilla. I en värld fixerad vid elefantens viktklass och omfång behövs kristna ledare, kristna lärjungar skulle jag vilja utöka det till, med förmågan att titta åt ett annat håll. I Bibeln visade sig nämligen om och om igen att Gud medvetet väljer att börja sitt verk i och genom sammanhang, fenomen och människor som den här världen bortser från. Att vårda förmågan att se det stora i det lilla. Av just denna anledning bjöd vi alltså in samtliga våra ledare. Barnledare, ungdomsledare, husförsamlingsledare, lovsångsledare, församlingsledare. Till ett dygn av gemenskap och av stillhet på Liljeholmens herrgård utanför Rimforsa nu i helgen. Från fredag kväll till lördag eftermiddag. Med en fredag kväll fylld av god mat, tillagad i kärlek av Daniel och Rakel. Bara det var en fantastisk gåva. Verkligen. Med tid för tillbedjan och förbön med och för varandra. Och med avslappnad gemenskap och soffäng fram till småtimmarna. Anders Götmar och jag höll ut längst. Någon måste göra det också. Konstaterar vi ödmjukt. Och med en lördag i form av tyst retreat. där vi enskilt men ändå helt uppenbart tillsammans i gemenskap med varann gavs tillfälle att bromsa in, ta tid och vårda relationerna till mig själv och till Gud. Och om möjligt kalibrera blicken för att bättre kunna uppfatta det stora i det lilla. Vi valde det här upplägget för att vi är övertygade om att det är i Guds närvaro som vi bäst förmår att vara trogna den kallelse vi har att först söka Guds rike. Det rike som till sitt väsen är gästfri gemenskap. En kallelse som börjar med orden följ mig. Och där vi samtidigt inbjuds att säga till någon annan, följ med och se. Hur mycket vackert är det inte som går oss förbi medan vi stressade jagar genom livet? Hur mycket skönhet finns det inte som vi aldrig någonsin uppfattar, som vi aldrig tillåter oss att njuta av? Kom ihåg att visa gästfrihet. Tyder det har hänt att de som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Ytterst sett en inbjudan till Gud själv. Den Gud, Fader, Son och Ande som till sitt väsen är gästfri gemenskap. Som vill gästfri gemenskap och som inbjuder oss alla att leva i det rike som präglas av gästfri gemenskap. Där vi inbjuds att se på världen, oss själva och varandra med Guds ögon. Och i detta ana den nya skapelsens oemotståndliga skönhet. En skönhet som möter oss här och nu i det vi möter. Hela tiden. Bland annat. I det dukade nattvardsbordet som snart kommer att bli vår föda den här dagen. Följ med och se. Amen.